Och nu, mina damer och herrar, kommer han som jag har väntat på hela dagen. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmy Åkesson! Hej!
Tack så... Tack så hemskt mycket. Kul att se så mycket folk i Almedalen även i år. Det var ett lite speciellt år förra året. Vi fick för första gången tala här i Almedalen från stora scenen. Det här året är också, får man ändå säga, lite speciellt i den meningen att nu får vi möjlighet att öppna hela politikerveckan här på Gotland. Så att jag får väl passa på då att och allas vägnar egentligen hälsar jag alla hjärtligt välkomna hit till Almedalsveckan. Jag undrar ibland vem hade vågat tro det för låt oss säga sådär 10 år sedan att vi Sverigedemokrater skulle få möjlighet att 2012 öppna Almedalsveckan. Tro mig, det är en väldigt härlig känsla att stå här. Samtidigt så finns det stor anledning att vara en smula ödmjuk i dessa tider. Almedalsveckan, svensk politik i all ära, men oroligheter i vår omvärld påminner om att Sverige trots allt inte är världens medelpunkt. Vi är ett litet land, en liten nation som i allra högsta grad påverkas av sånt som sker runt om i andra delar av världen. Krisen i framförallt Sydeuropa ger anledning till oro, dels såklart därför att vi på kort sikt påverkas negativt av att det är kris i länder i vår del av världen. Men också på lång sikt därför att de långsiktiga konsekvenserna ser ut att riskera bli ett ännu starkare EU på bekostnad av nationell suveränitet. Och det är en på många sätt logisk utveckling. Det går inte längre att dölja de långsiktiga konsekvenserna för den europeiska enhetsstaten. Den enda chansen, menar jag, att över tid hålla ihop det här EU-projektet, det är en fullskalig politisk union med full harmonisering av inte minst den ekonomiska politiken. Och den utvecklingen har vi varnat för under lång tid. Ända sedan Sverige inledde förhandlingar om medlemskap i unionen så har vi varnat för den utvecklingen. Och krisen driver den utvecklingen mot monsterstaten snabbt framåt. Partivänner, det här är en utveckling vi måste bekämpa. Låt oss istället slåss för att det som nu sker i Europa blir startpunkten för monsterstatens fall och en återgång till de fria, självständiga nationernas Europa där varje folk är herrar i eget hus. I andra delar av världen är det fortsatt oroligt på andra sätt. Från Syrien matas vi med otäcka bilder nästan dagligen på det ena grymma våldsdådet efter det andra. Soldater dödas i strid, dödade civila, män, kvinnor, barn. Omvärlden trycker på, utvidgar sina sanktioner både i och utanför Syrien, tilltar militariseringen och ett fullskaligt krig kommer tyvärr allt närmare. Samtidigt så ser vi vad som sker i kölvattnet av den så kallade arabiska våren. Utvecklingen, inte minst i Egypten, förskräcker. Den andra muslimska erövringen av Egypten har inletts och det med en nyvald president som gick till val med orden: Koranen är vår grundlag, profeten är vår ledare, jihad vår väg och döden i Allahs namn är vårt mål. Som sagt, utvecklingen förskräcker, även om de flesta svenska politiker och opinionsbildare som så okritiskt hyllade de här nya krafterna under den arabiska våren fortfarande verkar tro att allting ska bli bara bra. Jag är inte lika säker. Missförstå mig inte här, det är alltid bra såklart när diktatorn faller. Men särskilt i såna här omvälvande tider så är jag glad för att jag och för att vi har en konservativ utgångspunkt. Att vi är vaksamma på omstörtande förändringar och inser att alla sådana förändringar inte alltid är enbart av godo. Här har de andra partierna någonting att ta till sig av. Så att det finns all anledning att ta sig an svensk inrikespolitik med en smula ödmjukhet. Men jag tänker göra det i alla fall. Förra året här i Almedalen så lanserade jag ambitionen att Sverigedemokraternas kriminalpolitik när vi går till val 2014 ska vara lika känd som vår invandringspolitik är idag. Sverigedemokraterna ska bli partiet för lag och ordning. Och den... Den ambitionen har vi också fått prövad och antagen av våra landsdagar. Så att idag så är det en ambition som hela partiet sluter upp bakom, hela partiet arbetar för. Och i riksdagen så har vi också lagt stort fokus på just kriminalpolitiken under det gångna året. Vi har lanserat förslag på en handlingsplan mot den organiserade grova kriminaliteten. Och då inte minst med anledning av det som har skett i Malmö de senaste åren. Särskild lagstiftning med inspiration från de amerikanska framgångsrika maffialagarna. Det var för övrigt det förslaget som Miljöpartiet bemötte med idén om att man skulle utbilda bort maffian med fler komvuxplatser. Jag minns kanske det där. Och så i maj så lanserade vi kampanjen Inga fler papperspoliser med syftet att sätta fokus på den byråkratiska börda som polisen har idag. Den bristande effektiviteten inte minst som blev det trista resultatet av den här byråkratiska bördan. Polisen tvingas idag syssla med allt möjligt pappersarbete och byråkrati. Inspektera farliga istappar, bevilja tillstånd för cirkustält och annat, hantera hittegods, utfärda pass och så vidare och så vidare. Sånt som civil personal, andra myndigheter kan göra lika bra eller kanske till och med bättre, så att polisen får en möjlighet att ägna sig åt kärnverksamheten, att bekämpa brott och skapa trygghet på gator och torg. Ett par veckor sedan så kunde vi ta del av interna uppgifter från Rikspolisstyrelsen som visade att polisens uppklarningsprocent inte har varit så låg som den är idag på 8 år. Och detta trots de enorma resurser som regeringen har skjutit till rättsväsendet. Många, många miljarder, 3000 fler nya poliser. Ändå ser det så här illa ut. Och jag menar att det någonstans blir uppenbart att det inte i första hand är mer resurser eller fler poliser som löser de här problemen med bristande effektivitet inom rättsväsendet. Det som framförallt behövs är en ordentlig effektivitetsreform som riktar udden mot problemet med att polisen får ägna sig åt skrivbordsarbete, pappersarbete, byråkrati istället för att ägna sig åt det som man är utbildad till och det som man är bäst på. En effektivitetsreform som tar ett helhetsgrepp om polisens samhällsuppdrag. Är det rimligt att vi utbildar poliser i det här landet som sen får ägna sig åt allt annat än polisarbete? Är det inte bättre att polisens uppdrag renodlas så att pappersarbete och byråkrati får skötas av andra? Ja, det är åtminstone det som är vår uppfattning. Jag har under den här kampanjen mött oerhört många människor, inte minst poliser som jag har samtalat med och fått många uppslag, många idéer kring hur man kan effektivisera hela rättsväsendet egentligen. Jag träffade en polis som nyligen hade ägnat en hel arbetsdag åt att jobba med indrivning åt kronofogden. Alltså, är det verkligen rätt användning av våra knappa resurser? Jag tycker inte det, utan låt oss se till att polisens och rättsväsendets resurser används så effektivt som möjligt till att bekämpa brott, skapa trygghet i hemmen åt folk, på gator och torg, över hela landet. När vi stod här för precis ett år sedan så kunde vi då sammanfatta Sverigedemokraternas första riksdagsår. Vi kunde konstatera att vi har varit ganska så framgångsrika trots de andra partiernas ovilja att samarbeta med oss eller ens samtala med oss. Jag beskyllde då regeringen för en blunda och hoppas politik. Att man inte har förstått att man numera regerar i minoritet. Att man inte längre kan köra på som man gjorde under den förra mandatperioden. Köra på som om man fortfarande hade egen majoritet i riksdagen. Jag pekade på att det här är en ansvarslös hållning som framförallt går ut över medborgarna och över folkviljan. Och då kan man fråga sig, har de lyssnat? Har de ändrat sig på något sätt? Ja, om det var så att det som framförallt utmärkte regeringen under den förra mandatperioden var den här blunda och hoppas-politiken, så skulle jag vilja ge det gångna årets taktik benämningen brasklappspolitik. Ni vet det där med biskop Brask, och här till är jag nöd och tvungen. Om ni inte känner till det så kan ni googla det sen. Regeringen förlorar inte lika många omröstningar längre, så är det. Men det beror inte på att man har blivit mer ödmjuka. Utan man har bytt taktik så att man antingen avstår från att driva sina egna förslag till omröstning när man vet att man kommer att förlora, eller genom att man, när man inser att man saknar majoritet, byter fot, går med på oppositionens förslag under galgen så att säga, eller när man är nödd och tvungen. Man skulle kunna likna det vid att målvakten tar kaffepaus när straffen slås och sen låtsas han inte om att bollen har rullat i mål när han kommer tillbaka. Det har handlat om public service-företagens rätt att annonsera vid större sportevenemang. Åtgärder för bemanning inom äldreomsorgen. Införande av meritpoäng även för teckenspråkskurser inom gymnasieskolan. Förändrade regler för innehavare av F-skattsedel med mera och mera. Och problemet med den här brasklappspolitiken eller kaffepauspolitiken eller vad vi nu ska kalla den, det är att en hel del av det som röstas igenom i riksdagen inte blir särskilt genomarbetat. Och då blir det kanske inte ens någonting av det. Det blir i alla fall inte så bra. Det hade kunnat bli bra om regeringspartierna istället för att tjura hade valt att svälja stoltheten, fört en dialog med oppositionspartierna på förhand. Kontentan här är att vi fortfarande har en minoritetsregering som på grund av sin feghet, sin beröringsskräck, sin nonchalans och sin arrogans gång på gång får bakläxa av riksdagens majoritet. Men också, partivänner, att Sverigedemokraterna påverkar. Vi har påverkat så att vi kommer att få se ett mer samordnat, effektivt järnvägsunderhåll. Vi har påverkat så att Sverige ska verka för märkning av kött så att vi som konsumenter kan välja om vi vill köpa kött från djur som har slaktats utan bedövning. Vi har påverkat och sett till att sånt som till exempel OS-sändningarna även i fortsättningen kommer att kunna sändas i tv-kanaler som alla kan ta del av. Vi har medverkat till en förändring av sjukskrivnas prövning på arbetsmarknaden och sjukskrivnas prövning av arbetsförmåga så att färre faller mellan stolarna. Vi har påverkat så vi kommer att se förbättrade möjligheter för barnomsorg under helger och nätter. Vi har påverkat för hårdare tag mot fusket i taxibranschen med mera, Sverigedemokraterna påverkar. Annars så är det väl så att svensk inrikespolitik egentligen ända sedan i höstas har dominerats av S-krisen, som det heter. Och det har såklart försvagat oppositionens möjlighet att påverka. Och även om man nu då med en ny partiledning ser ut att återhämta sig, så känns det som att man i den praktiska politiken fortfarande befinner sig i kris. Nu tror inte jag att Socialdemokraternas starka opinionslyften senaste tiden egentligen är någonting som kommer att hålla i sig långsiktigt. Stefan Löfven har egentligen inte fortfarande gett ett enda klart besked om någonting. Om vad han och hans parti vill. Och det går inte att backa och gömma sig hur länge som helst. Vi har ju hört talas om det här med tyst diplomati. Det har ju varit populärt att prata om på senare tid. Men att Sveriges största parti skulle klara sig genom en valrörelse med bibehållen trovärdighet och samtidigt framgångsrikt lansera en statsministerkandidat och vinna den posten genom tyst politik, det tror jag inte på för ett ögonblick faktiskt. Jag vågar påstå att jag och många väljare i det här landet förväntar oss att Stefan Löfven tar bladet från munnen och talar om vad han och hans socialdemokrater vill. Vi fick förresten ett... Vi fick ett besked förra veckan. Stefan Löfven säger att han vill dela föräldradagarna. Så att när han väl gör ett utspel så gör han det i en fråga som ungefär 80% av väljarna tycker att han har fel i. Men det är också en taktik. Oavsett hur det nu går för Stefan Löfven och Socialdemokraterna och deras politik, eller möjligen då brist på politik, så är det förstås bra för oss att det nu börjar se lite jämnare ut igen i opinionen mellan de traditionella politiska blocken. Partivänner, vår målsättning är tydlig. Vi ska inte bara befästa utan också stärka vår position som den tredje kraften i svensk politik och tungan på vågen i riksdagen. I valet 2014 blir Sverigedemokraterna tredje största parti. Jag skulle kunna ägna hela det här talet åt det politiska spelet och prata om det parlamentariska läget, om feghet och beröringsskräck i maktens korridorer. Det verkar framförallt vara sånt som ger rubriker och spännande tillspetsade utspel, stora skandaler som när Håkan Juholt glömde en bokstav på sin Facebook och sen fick förklara sig i landets största morgontidning, och andra stora skandaler. När vi egentligen kanske borde prata om vad det är för samhälle vi vill ha. När vi kanske egentligen borde lyfta blicken. Det skrämmer mig när jag hör statsministern raljera över oss som vill göra det. Lyfta blicken, oss som vågar ha visioner för samhället i en tid när det mesta känns osäkert, där det mesta står och väger. Det finns ett japanskt ordspråk som lyder: vision utan handling är en dagdröm, handling utan vision är en mardröm. Jag tycker att det där är ganska klokt. Man måste veta var man är på väg, och för oss som politiker så gäller det att kommunicera det till väljarna. I vilken riktning vill vi att vår politik ska föra Sverige? Det skrämmer mig när jag hör statsministern på bästa sändningstid i TV talar sig varm för privata försäkringslösningar som ett svar på kritiken att han och hans regering har lyckats förvandla den svenska A-kassan till en av Europas sämsta. Och det skrämmer mig någonstans lika mycket att den övriga oppositionen inte vill svälja stoltheten och faktiskt göra någonting åt den här allvarliga situationen tillsammans med oss. För vi kan göra någonting åt den här allvarliga situationen. Det finns en majoritet i Sveriges riksdag för en god och trygg omställningsförsäkring i Sverige. Det skrämmer mig att den så viktiga diskussionen om privata initiativ i välfärden har blivit en polariserad skyttegravsdebatt, där vi då har den extrema vänstern som vägrar se potentialen hos de många fantastiska entreprenörer som idag finns i välfärdssektorn, och där vi har en socialdemokrati som nu vill skjuta över hela ansvaret för den här frågan på kommunerna. Hur ska vi då kunna få en likvärdig omsorg och vård? Och inte minst där den borgerliga regeringen förfäktar en närmast naiv övertro på marknaden. Att marknaden ska lösa det här utan inblandning från politiker eller krav och direktiv. Det skrämmer mig när jag tar del av vittnesmål och rapporter om hur vårt samhälle blir allt mer splittrat. Senast var det Skolverket som slog larm om hur segregation håller på att slita sönder den tidigare så framgångsrika svenska skolan. Och det är inte bara skolan som trasas sönder. Hela samhället med de övriga sju partiernas goda minne har under flera decennier utvecklats i riktning mot mer splittring och segregation. Och det är en utveckling som nu håller på att bli påtagligare än någonsin. Vi ser hur det brinner i förorterna. Ständiga massbråk, stenkastning och våld mot polis, brandkår. Vi ser hur grov organiserad brottslighet breder ut sig, inte bara i Malmö utan över stora delar av landet. Vi ser hur gamla, arbetslösa och sjuka faller mellan samhällets stolar. Sverige slits isär. Är det detta samhälle vi vill ha? Är det det här som är vår berättelse om Sverige? Nej, det är det inte. Vår berättelse handlar inte om splittring och sönderfall. Inte om segregation och ökade klyftor. Inte om ett land där drömmar, visioner och värderingar har gått förlorade. Vår berättelse är en berättelse om samhörighet och samförstånd. Om det sammanhållna, varma, solidariska Sverige. Vår berättelse är en berättelse om det goda hemmet för medborgarna. Om folkhemmet. En berättelse om ett samhälle där ingen lämnas utanför. Vår berättelse handlar om familjen. I en fungerande familj så finns man till för varandra, stöttar varandra villkorslöst. Där finns inga kelgrisar och inga styrbarn. Ingen lämnas utanför. Vår berättelse handlar om hembygden, om byn, om staden, om kommunen där man hjälper sina grannar när man kan och det behövs. Där vi bidrar gemensamt, omfördelar medel för att hjälpa den som av olika skäl behöver hjälp. Ingen lämnas utanför. Vi berättar om nationen där det finns system för att se till att varje medborgare åtnjuter trygghet fysiskt, socialt, ekonomiskt. System som dessutom gör det möjligt för människor att våga satsa. Där det faktum att det finns ett skyddsnät, att man inte faller så djupt, gör att fler vågar ta höjd. Få vill klättra i berg utan livlina, men en livlina gör att många vågar. En nation där det finns en gemenskap att vara del av. En gemenskap som ligger till grund för trygghet och välfärd. Ingen lämnas utanför. Nu kan man naturligtvis raljera över det här om man vill och säga att ja, men ni vill ju visst lämna människor utanför. Ni är ju för en begränsad invandring. Då vill jag först säga att vår berättelse, Sverigedemokraternas berättelse, det är också en berättelse om övriga världen. Om att vi som har det bra hjälper dem som har det sämre. Men vi använder hellre de resurser som finns för att mätta 1 miljon magar på plats i krisområdena än att vi forslar 100 000 individer över halva jordklotet för att lyfta deras levnadsnivå till västerländsk standard. Vi hjälper hellre så många som möjligt med de resurser som finns än att vi lämnar 900 000 människor utan hjälp. Lämnar dem utanför vår hjälpande hands räckvidd. Därför att i en anständig värld där lämnas ingen utanför. Och det är ingen som ska inbilla mig att den invandringspolitik som Sverige bedriver idag syftar till något slags inkludering. Det är inte det det handlar om. De som kommer hit från andra delar av världen blir alldeles för sällan en del av det svenska samhället. De hamnar ofta i segregerade förorter som redan präglas av ett stort utanförskap, hög arbetslöshet, kriminalitet. De lämnas utanför. Och visst, det prövas ständigt nya integrationspolitiska åtgärder, men de är allihop fullständigt verkningslösa, de är missriktade och de är byggda på ett feltänk i klass med det här gamla Mona Sahlins Mohammed ska ha jobbet före Kalle, ni minns säkert det där. Jag menar att det spelar ingen roll vilka integrationspolitiska åtgärder man vidtar så länge invandringen är större än vi har kapacitet att hantera. Ska det vara så svårt att förstå en så enkel sak? Det är inte precis raketforskning vi pratar om här. Okay. Jag hävdar att det går alldeles utmärkt att assimilera enskilda individer. Det har vi sett åtskilliga exempel på genom historien i Sverige. Människor som är födda i andra länder som har blivit en omistlig del av Sverige. Som har tillfört det svenska samhället oerhört mycket. Men det är exempel. Det går inte att integrera hela folkgrupper. Särskilt inte i ett land som Sverige som fram tills för bara några decennier sedan var ett väldigt homogent samhälle. Och där alla samhällets strukturer och system bygger på sånt som tillit, samhörighet och samförstånd. Splittringspolitiken eroderar grunden för hela vårt samhälle. Och därför är det så viktigt att politiken är ansvarsfull och bygger på idén om sans och balans. För att vi ska kunna hålla ihop det svenska samhället. För att vi ska kunna undvika att bygga in spänningar och motsättningar som leder till konflikter och splittring. För att ingen ska lämnas utanför. Hela det välfärdssystem som vi tillsammans har byggt upp i det här landet och som fortfarande på vissa håll i världen åtminstone betraktas som en förebild. Det är byggt med den här grundförutsättningen att vi har en stark inre solidaritet. Att vi betraktar våra medmänniskor som just medmänniskor. Medmänniskor som inte ska lämnas utanför. Och det är just den gemensamma värdegrund som vi svenskar delar som är fundamentet som hela välfärden vilar på. Man kan absolut ha den uppfattningen att vårt generella solidariskt finansierade välfärd är ett dåligt system som ska monteras ner. Det finns ju de som har den uppfattningen, inte minst då på den yttersta högerkanten. Och den som gör det, den som säger sig vara motståndare till vårt välfärdssystem, den kan också med viss trovärdighet hävda att massinvandring och mångkulturalism, det är sånt som är eftersträvansvärt. Jag har respekt för den uppfattningen, för då är man åtminstone konsekvent. Men i ett samhälle där befolkningen inte delar grundläggande värderingar, inte ser på varandra som delar av samma helhet, i det samhället saknas alla förutsättningar för den välfärdsmodell som vi svenskar känner som vår. Jag menar att det är inte en åsikt. Det är ett faktum att man måste helt enkelt välja massinvandring och splittringspolitik eller välfärd och värdegemenskap. Vi, partivänner, vi väljer bort splittringen och vi vill istället fortsätta bygga ett samhälle där målet är att ingen ska lämnas utanför. Det är nog många som har noterat det, men man brukar säga det i alla fall. Jag blir väldigt sällan arg, åtminstone så det syns utåt. Men ju mer jag tänker på hur övriga partier i det här landet dribblar med den här frågan, vägrar förstå grundproblemet, desto argare blir jag. Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Jan Björklund, Annie Lööf, Göran Hägglund, Romson Fridolin, Jonas Sjöstedt, kan inte ni bara inse att ni måste välja? Man kan inte ha en splittrad värdegrund och en solidariskt finansierad välfärd samtidigt. Jag förstår att det är svårt, men här måste man faktiskt välja. Ni vågar inte välja. Jag kanske tjatar, men bara så vi får det här till protokollet. Vi har tydligt berättat vad vi vill förkasta och vad vi vill bevara. Vi väljer välfärd före splittringspolitik 7 dagar i veckan, 365 dagar om året, så att ingen lämnas utanför. Häromdagen presenterade socialminister Göran Hägglund sin reform för vård till så kallat papperslösa, eller ja, det är ju då nyspråk för illegala invandrare. Människor som uppehåller sig illegalt i vårt land, håller sig undan myndigheterna, inte sällan därför att de har fått avslag på sina asylansökningar och då också rimligen saknar flyktingskäl. Det här är någonting som har sitt ursprung i den här migrationsuppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet. Från och med den 1 juli nästa år så kommer illegala invandrare få rätt till subventionerad vård och tandvård i Sverige. Och nu så ska man utreda vad det här kommer att kosta. Det gör man alltså efteråt när man redan har bestämt att den här reformen ska genomföras. Det påminner lite om det här tv-programmet Lyxfällan. Har ni sett det? Så man gör det. Det här... Att det här kommer att kosta pengar, det förstår var och en. Och givetvis så är både Miljöpartiet och regeringen i sin fulla rätt att göra den här prioriteringen. Därför att politik handlar ju inte sällan om det att prioritera. Sen kan man tycka, och många tycker säkert det, att just det här är en lite märklig prioritering. Att människor som uppehåller sig illegalt i vårt land ska ges del av vår gemensamt finansierade välfärd. Men det är å andra sidan upp till väljarna att avgöra om man tycker att det är en klok prioritering eller inte. Det stora problemet här, menar jag, det är framförallt principiellt. Vad sänder det här för signaler? Vad sänder det här för signaler till de som faktiskt följde myndigheternas beslut, lämnade landet när de fick sitt avvisningsbeslut? Ska det löna sig att inte följa myndigheters beslut i rättsstaten Sverige? Jag tycker inte det. Och vilka signaler sänder det här i största allmänhet? Att vi har å ena sidan myndigheter då som ska erbjuda de här illegala invandrarna diverse välfärdstjänster. Och sen har vi å andra sidan andra myndigheter som ska söka upp dem och avvisa dem. Det är precis den här typen av prioriteringar, orättvisor som göder motsättningar i ett samhälle. På samma sätt som de så kallade instegsjobben, som innebär att vi skattebetalare tar större delen av kostnaden för den som anställer en invandrare. Vad sänder det för signaler till den som är svensk, arbetslös och konkurrerar om samma jobb? Jag tycker det är skamligt. Eller den här idén med skattefria zoner i invandratäta segregerade områden. Vad sänder det för signaler? Eller det så kallade äldreförsörjningsstödet för äldre invandrare. Är det verkligen rimligt att en som är nyanländ får lika mycket att leva på som en äldre, oftast kvinna, som arbetar hårt, bidragit till den gemensamma välfärden ett helt liv? Jag menar att det här är ett slag i ansiktet på de människor som har byggt upp det här landet, som har slitit och släpat i hela sina liv och som nu får klara sig på garantipension och kanske bostadstillägg. Jag tycker det är skamligt. Det finns det säkert en och annan som tycker att det är jag och vi som göder motsättningarna genom att vi lyfter den här problematiken. Man ska inte ställa grupper mot varandra, brukar det heta i debatten. Som om motsättningarna skulle försvinna bara för att vi inte pratar om det här. Så fungerar det inte. Låt mig vara tydlig med det här. Det är inte jag, det är inte vi som göder motsättningar, det är den förda politiken. Det är inte jag, det är inte vi som ställer grupper mot varandra, det är den förda politiken. Det är inte jag, det är inte vi som splittrar Sverige, det är den förda politiken. Och det är just detta som gör invandringsproblematiken till en sån ödesfråga för Sverige. Och det är därför jag tjatar. Det är därför vi tjatar. Därför att den stora invandring som vi har och har haft de senaste decennierna inte är ett isolerat fenomen, utan som jag har beskrivit påverkar hela grunden för det svenska samhället och påverkar samhällets alla delar. Många av de problem som vi har att hantera idag har till stora delar sin grund i just den ansvarslösa invandringspolitiken. Vi ser det i skolan som präglas av segregation, otrygghet, sjunkande resultat. Vi ser det på arbetsmarknaden där arbetslösheten bland utlandsfödda, inte minst utomeuropeiska invandrare, är väsentligt högre än bland svenskar eller etniska svenskar mitt i livet, eller man säger nu för tiden. Vi ser inte minst hur långtidsarbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare har ökat markant de senaste åren. Och som ett resultat av det här så ser vi samma fenomen i socialbidragsstatistiken. Vi ser det när vi pratar om den så kallade barnfattigdomen. Vi ser det på bostadsmarknaden. Vi ser det i kriminalstatistiken. Och så vidare. Och så vidare. Listan över samhällsproblem som hänger ihop med den här ansvarslösa invandringspolitiken kan göras hur lång som helst. Och då kan man ju som de övriga sju partierna, för de ser också detta numera. Då kan man ju skylla på brister i integrationspolitiken, ropa efter ännu mer resurser, lansera reform efter reform, projekt efter projekt. Man kan som de övriga partierna skylla på diskriminerande strukturer, rasistiska, trångsynta, intoleranta svenskar, eller i alla fall skåningar. De är lite som danskarna, de där hemskingarna. Man kan, som övriga gör, skylla på precis allting annat än den förda, komplett misslyckade invandringspolitiken. Eller så kan man göra som vi gör, tvärtom. Men Man fortsätter prata om misslyckad integration, och det är väl i och för sig inte fel i sak. Integrationspolitiken är de facto ett komplett misslyckande det också. Men det beror inte på att det är brist på finurliga integrationspolitiska idéer, utan det beror på att integration som utgångspunkt för samhället är dömt att misslyckas. Vi har prövat det ganska länge nu, och vem som helst kan se resultatet. Det är helt enkelt en väldigt dålig idé som aldrig har fungerat någonstans, någon gång. Partivänner, jag har aldrig bett om att få integreras. Jag har aldrig blivit tillfrågad om jag vill integreras. Och partivänner, jag vägrar att integreras i detta splittrade, kalla, segregerade samhälle som de övriga sju partierna har skapat och nu gör sitt bästa för att försvara. Så jag tjatar om invandringspolitiken. Sverigedemokraterna tjatar om invandringspolitiken. Och vi kommer att fortsätta tjata om invandringspolitiken och det stora misslyckandet som övriga partier i det här landet bär ett tungt ansvar för. Allt handlar om vilket samhälle vi vill ha. Splittring eller sammanhållning. Kyla eller värme. Osäkerhet eller trygghet, egennytta eller solidaritet, självförakt eller stolthet. Partivänner, vi vet vad vi väljer, och vi kommer oförtrutet att fortsätta kämpa för ett sammanhållet, varmt, tryggt, solidariskt och stolt Sverige. Ett Sverige där ingen lämnas utanför. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
Tackar vi Jimmy Åkesson för detta. Då tackar vi Sverigedemokrater för idag, och vi hoppas att vi ser er allihopa och lite fler nästa år igen.